God förmiddag, kära församling. Är ni vakna? Peta på grannen och fråga om den är vaken. Och med och fokuserad och allt det där. Jag heter David Axelsson och är pastor i den här församlingen. Är det så att du inte brukar gå hit så är du extra välkommen. Och precis som Jasmin sa så börjar vi ett nytt predikotema här nu som vi har kallat Där finns frihet. Vi pratade i förkunnarteamet om olika behov som vi ser runt oss och som vi möter. Och landade i att ett gemensamt tema för många av de här sakerna som vi upplever att människor brottas med runt omkring oss handlar om frihet. Handlar om saker som Gud vill befria oss ifrån eller som Jesus redan har befriat oss ifrån. Och idag så tänkte jag liksom ge en slags introduktion eller ram för hela den här predikoserien om den grundläggande friheten i Kristus. Och sen kommer vi i ett antal andra predikningar komma in i det från lite olika håll med ämnen som kan handla om frihet från saker eller frihet till saker som Gud har kallat oss till. Och jag tänkte att vi skulle börja i den här texten från Kolosserbrevet. Man skulle kunna valt ganska många texter att ta sin utgångspunkt i som har den här, det här temat eller den här termen i sig. Men jag valde den här. Och där skriver Paulus så här till kolosserna. Han, alltså Gud, har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Det här är ju en text som beskriver en väldigt grundläggande kristen sanning. Nämligen att när du har sagt ditt ja till Jesus, tagit ställning till honom, bjudit in honom i ditt hjärta, så innebär det att Gud har räddat dig från det som Paulus här kallar för mörkrets rike. Så att du kan leva fri och förlåten i Guds rike. Det finns ju många olika typer av frihet som vi kan tala om. Det finns ju politisk frihet, frihet till mänskliga rättigheter, frihet till alla möjliga saker. Men det som Paulus talar om här, friheten i Kristus, den liknar ju ingen annan frihet. Det här är inte en frihet som någon människa kan ge dig eller ta ifrån dig. Det här är en frihet som du kan ha oavsett om du lever i ett fritt land eller om du lever i en kommunistisk diktatur. Det här är en frihet som du kan ha även om du sitter i fängelse i den allra mörkaste isoleringscellen inspärrad där på livstid, så kan du ändå vara fri i Kristus. Det är en frihet som bara Jesus kan ge, och det är därför som han säger själv i Johannes att den som sonen gör fri, han blir verkligen fri. Det finns en annan typ av frihet där. Och när Paulus säger här att Gud har friköpt oss, genom sonen har vi friköpts, så använder han ett grekiskt ord som är apolytrosis. Ibland så händer det ju att predikanter slänger in ett grekiskt eller hebreiskt ord så här. Och varför gör man det? Det är ju inte för att på något sätt glänsa och säga haha, jag vet det här. Utan det är ju för att i språk så finns det ju en massa olika dimensioner. Det finns ju, ibland kan vi uppleva att vissa engelska ord har ingen riktig motsvarighet på svenska till exempel. Och det här ordet apolytrosis är ju ett grekiskt ord som rymmer liksom dimensioner som är svåra att översätta med bara ett ord. Även om friköpt är ett väldigt bra ord. På den här tiden i den antika världen så kunde det hända att någon betalade värdet av en slav med enda syftet att ge denne sin frihet. Det är apolytrosis. I det här romarriket som rådde under Jesus och Paulus tid så var ju det ett rike som byggdes mycket av sin rikedom på erövringar. Ett avancerat system av slaveri. Klipper det? Jag byter till en tråd. Och i de här erövringarna så hände det ju att man erövrade hela folkgrupper som blev slavar åt romarna och åt den rika klassen. Och även inom slaverisystemet så fanns det olika klasser av slavar. Man kunde bli slav för en tid. Om man hade en skuld som man inte kunde betala till exempel, så kunde det bli att man själv eller någon av ens barn fick jobba som slav under en tid åt den som man inte kunde betala sin skuld till. Och när den tiden var slut så var man fri igen. Eller så kanske man hade som slav en liten lön som man fick. Och så kunde man spara undan till att så småningom köpa sin egen frihet. Men för den lägsta klassens slavar så fanns inte den möjligheten. Utan då var man dömd till en livstid i slaveri. Om inte någon människa klev in och köpte ens frihet. Betalade det man var värd med enda syftet att sätta en fri. Och behövde man av någon anledning göra sig av med en slav, då tog man ju med sig den till den lokala slavmarknaden som fanns där. Och ställde den på en slags estrad eller upphöjning oftast. Ihop med ett gäng andra slavar. Klipper den då? Ja. Jag tar den här. Om man behövde göra sig av med en slav så tog man med den till slavmarknaden och ställde upp den där ihop med alla andra slavar som skulle säljas vid det tillfället. Och då fanns det ju en frihet för de som ville köpa en slav att gå fram och undersöka hur mycket man ville innan budgivningen började. Man kunde begära att slavarna klädde av sig och då tog man av dem alla kläder och så stod man där i bara sina kedjor så att alla kunde se, ja men är det här ett gott fysiskt exemplar som kan jobba åt mig och tjäna mig på det sättet jag behöver. Så där stod män, kvinnor och barn i inget annat än sina kedjor. Det kunde ju också hända att en hel familj hade blivit slavar och skulle auktioneras ut i något läge. Men det fanns ju inte på något sätt någon garanti eller ens att det var troligt att samma person köpte allihopa. Utan då splittrades familjerna för att någon köpte en syster och någon en bror och någon en pappa och någon en mamma och så vidare. Människor visades upp och behandlades som boskap. Men i sällsynta fall så kunde det hända att någon la det högsta budet för en slav i syfte att ge denne sin frihet. Apolytrosis. Och det här, säger Paulus, det är vad Jesus har gjort för oss. Han har friköpt oss. Och det han har friköpt oss ifrån, det är mörkrets välde. Och i väldigt korta och förenklade drag så kan man säga att Nya Testamentets världsbild är ju den att den här världen som från början var Guds goda skapelse är i den ondes våld. Människans val att vända sig bort ifrån Gud öppnade upp för ondskan att göra våld på hela skapelsen och hålla hela mänskligheten i fångenskap, bunden i slaveri under en massa olika saker. Och det Paulus menar är att utan Jesus så är vi slavar under våran synd, våran egoism, våra beroenden av olika, alla tänkbara olika saker. Utan någon som helst möjlighet att köpa våran egen frihet. Och det här slaveriet som håller människan i ett järngrepp, det är också väldigt bedrägligt. För i vårt fallna tillstånd, utan Jesus, kan vi liksom inte ens vara medvetna om det som förslavar oss. Vi reagerar inte på saker i vår omgivning
som leder oss i destruktiv riktning, som bryter ner oss, utan många gånger är vi väldigt nöjda och bekväma där vi är och längtar inte ens efter våran frihet, utan är nöjda och tror att vi är enormt fria. Men redan där och då, säger Bibeln, redan i våran trasighet, i vårt slaveri, så tittar Jesus på oss med en enorm kärlek. Och under allt det här smutsen och dammet som täcker oss på olika sätt, så ser ju han något annat. Han ser ju sin egen avbild, Guds egna fingeravtryck, och han ser något som är av så stort värde för honom att han är beredd att betala ett obeskrivligt pris för att köpa oss fria. Han ger sig själv. Han betalar med sitt eget liv och utlämnas och plågas och dör en fruktansvärd död på ett kors för att köpa dig fri. Det är apolytrosis på kosmisk nivå. Det är så du har blivit förd ut ur ditt slaveri under mörkrets makter och kan leva fri och förlåten och upprättad. När vi säger ja till Jesus, så bryts de här kedjorna, slaveriets kedjor, över vårt liv. Och då börjar en förvandlingsprocess där vi får formas och förvandlas till likhet med Jesus själv. Och det är det som kallas för lärjungaskap eller efterföljelse, att vi följer Jesus och formas av honom. Och det här är en process som sker gradvis, steg för steg. Och vi kan ju önska ibland och undra varför det här inte sker på en gång. Varför Gud inte bara automatiskt i vårat ja till honom tankar ner någon slags Kristuslikhet fullt ut. Det skulle ju vara så mycket enklare, men det gör han inte. Och vi skulle kunna ha ett väldigt långt och invecklat och filosofiskt svar på varför han inte gör det. Men det korta och förenklade svaret, det är att det är för att han älskar och respekterar dig alldeles för mycket för att göra så. Gud vill ju ha relation med oss. Han vill ha en relation byggt på kärlek, och det betyder att han aldrig kommer tvinga sig på någon. Han jobbar inte så. Han jobbar inte genom tvång, utan han ger alltid en möjlighet att välja eller inte välja honom. Även efter att vi har sagt ja till honom, så kommer han inte tvinga dig i att formas till likhet med honom själv och gå i linje med allt det som är Guds vilja för ditt liv. Utan det bygger på att vi vill det. Och därför, i den här processen som sker gradvis, så har ju vi tagits ur mörkrets välde, som Paulus säger. Det är redan sant. Men mörkret har inte helt och hållet tagits ur oss. Utan det här är någonting som dröjer sig kvar. Som Bibeln kallar för våran gamla människa. Eller vårat kött. Som fortsätter att dra i oss och kämpa för att hålla oss kvar i den gamla världen. Vi är fria. För att vi ska leva i frihet. På väg mot våran slutliga befrielse som väntar en dag. Men på den vandringen så lever vi den här spänningen mellan att vi är fria, men trots det håller fast vid en del saker som hör till slaveriet. En av de bästa bilderna i Gamla testamentet. Gamla testamentet är ju fyllt av berättelser om Guds folk som pekar framåt. Mot det Gud ska göra i Jesus. Som är skuggbilder av det som ska komma. Och en av de bästa bilderna av det är ju befrielsen ur Egypten. När Gud befriar sitt folk efter 400 år av slaveri i Egypten. Han sänder Mose, som blir Guds verktyg och instrument, vilken Gud använder för att övertyga farao om att låta folket gå. Och när farao till slut går med på det, så instruerar Gud dem att göra sig redo att bryta upp och lämna slaveriet. Även fast ni har fått klartecken från farao, allt är klart, ni är fria, så måste ni vara beredda att gå, säger Gud. Och även när våra liv är omslutna av Jesu blod, även när vi är fria, så finns det ett steg till att ta. Och det är att packa sina saker och bryta upp från slaveriet och hela tiden vara på väg. Och det dröjer ju inte länge på den här vandringen. De får se Gud göra fantastiska saker när de släpps ur slaveriet och när de förföljs av faraos arméer och Gud delar havet framför dem och de går rakt igenom och han leder dem som ett moln om dagen och en eld om natten och han ger dem mat att äta och vatten att dricka. Men så fort det tar emot så vänder det här. Och de tänker, men vad gör vi här? Vi vill tillbaka till Egypten igen. Där visste vi ju vad vi hade. Det var ju härligt. Det fanns köttgrytor att äta hela tiden. Vi behövde inte gå här i det okända och inte veta vad som väntar runt nästa hörn, höll jag på att säga. Men det var ju en öken, så det var inte så många hörn. Utan de gick runt där i någon slags öde landskap och längtade tillbaka till sitt slaveri. Även om de hade lämnat Egypten så satt ju Egypten kvar i dem. För det finns en trygghet i det man är van vid. Det finns en fantastisk film som heter Shawshank Redemption. Eller Nyckeln till frihet på svenska. Den toppar ju alltid såna här lister över människors favoritfilmer genom alla tider, alla kategorier. Har ni inte sett den så se den. Och det jag ska berätta nu kommer inte förstöra någonting utan det är en liten parentes i handlingen. Men den filmen handlar ju om Andy Dufresne som blir dömd för ett mord och hamnar på fängelset Shawshank. Och där möter han en man som spelas av Morgan Freeman som kallas för Red. Och de blir vänner. Och Red är ju, han är någon i fängelset. Han är den man går till för att få saker fixat. Alla är liksom vän med honom på ett sätt. Eller har en bra relation till honom för han kan fixa grejer åt en. Och han sitter inne på livstid, på obestämd tid och var tionde år så kommer hans fall upp i frigivningsnämnden och då säger han lite cyniskt ja men jag ska in och träffa nämnden och få mitt avslag. Han har liksom ingen förhoppning om att han ska få nåd och bli frigiven från sitt fängelsestraff utan han är uppe för avslag var tionde år och så blir det också. Han sitter 10 år, han sitter 20 år, han sitter 30 år och så är han uppe för avslag igen. Och till hans stora förvåning så blir beslutet ett annat. Efter 30 år så får han en godkänd stämpel på sin ansökan och blir släppt ur Shawshank-fängelset. Och det här är en jättesvår omställning för Red. Som har suttit där inne i fängelset, haft sina rutiner, vet precis hur vardagen går till. Och så släpps han ut i ett samhälle som ser helt annorlunda ut än när han åkte in. Och han vet inte hur han ska bete sig. Och han får ett jobb eller han får arbetsträna i en butik och packa varor åt kunder. Och han går till chefen och säger, får jag lov att gå på toa? Jag har hållit mig nu jättelänge. Och chefen säger, du behöver inte be om lov att gå på toa. När du känner att du behöver gå så går du. Och då säger han, liksom, ja, men det i 30 år har jag bett människor om lov att få gå på toa. Och det är svårt att vänja sig av med det när jag inte längre behöver det. Egypten har ju en sällsynt förmåga att vilja dra oss tillbaka in i slaveriet igen. På samma sätt som Shawshank satt kvar i Red så sitter ju vårat slaveri som vi egentligen är befriade ifrån kvar i oss. Och utmaningen i lärjungaskapet det är ju att låta sanningen om att vi är friköpta i Jesus Kristus tala högre i våra liv än alla andra röster som försöker dra oss tillbaka. Och det är precis därför som Paulus säger så här i Galaterbrevet 1. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen. Han skriver till galaterna och för deras del så handlade slavoket om lagiskheten och fariseismen. De var så trygga i sin judiska bakgrund, ja men då visste man exakt. Om jag gör A, B och C, då är det klart. Då har jag mitt på det torra. Och Paulus försöker ju desperat i Galaterbrevet förklara. Det är inte så det funkar. Utan det här är ju en relation med Jesus. Ni behöver inte förtjäna någonting. Han har redan gjort allt. Så släpp det där. Det är ett slaveri. Och slaveriet kan ju se olika ut för oss alla. Vi kämpar alla med olika saker, mer eller mindre, där vi riskerar att lägga på slavoket igen. Gamla tankemönster och beteenden och vanor som inte är i linje med vem Jesus är eller vad Gud har tänkt för våra liv, utan som är rester av det slaveri som vi borde ha lämnat. Och Paulus uppmanar oss att stå fasta i det. Välj vägar som inte leder tillbaka in i slaveriet igen. För det finns en befrielse som du kan leva i. När jag åkte ner till Australien för många år sedan och gick en lärjungaskola där, så hade man en praktik på den lärjungaskolan på basen i Newcastle som man praktiserar på ett antal andra baser också, som heter Openness and Brokenness. Alltså öppenhet och brustenhet. Och det gick ut på och var ju liksom lite ökänt. Man hade hört talas om det här innan. Men någon av de första veckorna in i lärjungaskolan så kommer man ge möjlighet för den som vill. Det är inget tvång. Men den som vill att gå fram och lyfta av någonting. Att bekänna någonting. Det kan vara en synd man kämpar med. En smärta man har upplevt eller någonting. Så man ställer sig framför sin klass och så delar man liksom kanske det mörkaste i ens liv. Och så ber man för varandra och så får man släppa taget om det här som håller mig fången. Och det kan låta som något oerhört skrämmande, men det är också något fantastiskt kraftfullt. De band som formas av det när man inför 30 personer som jag aldrig hade träffat innan förutom en då som jag reste ihop med, ställa sig och berätta, ja, men det här är någonting som jag kämpar med, som jag känner binder mig. Kan ni hjälpa mig och be för mig? Och är det någonting som man bekände som en synd, så fick man höra tillbaka, men du är förlåten. Lev i förlåtelse. Och när vi hade det här tillfället så var det en amerikansk kille som hette Trent som gick fram. Eller nästan alla gick fram vid något tillfälle. Och Trent, han hade den här första veckan innan det varit en väldigt tyst, anonym kille. Han var från Hawaii. Han gick med sin mössa på sig jämt även inomhus. Och han gick längs väggarna i korridoren. Han lyfte inte liksom på huvudet och mötte folk med blicken. Utan var väldigt reserverad och nedslagen. Så går han fram och så berättar han att jag har växt upp med en pappa som har varit våldsam mot både min mamma och mig. Och jag lever i en enorm oförsonlighet gentemot honom. Jag kan inte förlåta honom för det. Och han berättade liksom lite runt det. Och så sa Brent som ledde hela det här, den här processen, sa till honom, ja men försök att tala ut att du förlåter din pappa. Och under tiden så var vi ett gäng som kom fram och la händerna på honom och bad. Och när han försökte säga liksom, jag förlåter dig pappa, så var det någonting som tog emot. Han kunde inte säga det, utan det var liksom som att det fastnade i halsen på honom. Och vi fortsatte be och vi bad kanske i nästan uppemot en timme. Och till slut så kunde han uttala orden, jag förlåter dig pappa. Och då var det som att de här kedjorna bara släppte över hans liv. Och efter det var han som en ny människa. Han strålade när han gick i korridorerna. Han var utåtriktad och pratade med alla och visade en sån glädje som syntes på långt håll när man mötte honom. Oförsonlighet är ju en sån där rest av slaveriet som när vi håller fast vid den och håller fast vid den tillräckligt länge kan bli en boja som binder oss rent fysiskt. Jesus har redan friköpt oss. Han hade redan friköpt Trent. Men det är vårt jobb att med den heliga andes hjälp välja att stå fasta i den friheten som Gud har gett oss. Det är det som kallas för lärjungaskap. Det är inte meningen att vi bara ska använda Jesu blod och frälsningen som någon slags fribiljett till himlen. Eller som någon slags försäkring. Utan meningen med att vi är friköpta är att vi ska leva i frihet. Syftet med att vara förlåten är ju att vandra i förlåtelse. Syftet med att vi är nya skapelser är att vi ska leva ut våra nya identitet i Kristus. Syftet med att vi blir inadopterade som barn till en kung är att vi ska leva som barn till en kung. Och för att göra det så behöver vi ju vara beredda att lämna Egypten och be oss ut i friheten. Och det innebär att vi kanske måste gå genom öknen ibland. Det innebär att det kanske finns okända folkslag som väntar där ute. Och vi vet inte vem som är vänligt sinnad och vem som inte är det. Och det kan vara skrämmande ibland att följa Jesus ut i det här okända, karga landskapet som det ibland kan innebära att gå med honom. Och att lita på honom när det gäller allt som vi behöver. Och ja, vi kommer möta svårigheter och motgångar och nederlag. Det är en del av livet. Och det kommer alltid innebära ett pris att gå och lämna Egypten bakom sig. Men det är också det som frihet handlar om. Det finns saker som du borde ha lämnat i Egypten, men som du håller fast vid. Det kan vara din rädsla eller din förtvivlan och oro. Det kan vara din självfördömelse eller din självrättfärdighet. Det kan vara din girighet eller din egoism eller din oförsonlighet eller din stolthet. Det kan vara missbruk av olika slag. Och det är fascinerande och som också pekar på att det här är sant. Det är ju att vi lever ju i en värld där missbruk kan vara någonting som egentligen handlar om något som är bra för oss. Vi talar om träningsnarkomaner och arbetsnarkomaner och allt möjligt som egentligen, det är ju inget dåligt i sig. Men vi har en relation till någonting som gör att vi lever i ett beroende av det. Vad det än är så kallar Jesus dig att släppa taget om det. Här och nu, idag, för första gången eller igen. Vad det än är som du upplever, det här håller mig bunden. Så har du möjlighet att lägga ner det vid Jesu kors. Och gå härifrån fri. För den som sonen gör fri, den är verkligen fri. Och det är en sanning och en verklighet. Oavsett vad du möter eller upplever. Även när du hör röster som säger, ja men du är inte värd någonting. Så är det sant att Jesus har betalat ett obeskrivligt pris för dig för att du är oändligt värdefull. Även när du känner att det finns ingen mening med mitt liv, så säger Jesus, jag har skapat dig med ett syfte. Det finns inga överflödiga människor och så vidare. Och för att leva i den friheten så behöver vi hela tiden påminna oss om Golgata kors och låta Guds sanning om ditt liv tala högre än alla andra lögner som vill förslava oss och dra oss tillbaka in i slaveriet. Och idag kan du få uppleva den befrielsen. Om du aldrig har sagt ja till Jesus förut och tagit emot apolytrosis i ditt liv och känt hur han sliter sönder de här kedjorna så att du kan leva i frihet, då kan du få säga ja till honom idag. Och har du gjort det en eller många gånger förut men känner att jag dras hela tiden tillbaka in i slaveriet på de här områdena, så kan du återigen få uppleva hur Gud befriar dig att gå tillsammans med honom. Så vi kommer ge tillfälle för det här alldeles strax. När vi tar en stund som vi brukar göra av bön och förbön, av möjlighet att tända ljus eller röra sig runt i lokalen. Du kan ställa dig vid korset eller knäböja där som ett tecken på att det här vill jag lämna här, Jesus. Jag vill gå härifrån utan det här. Och när Gud rör vid någonting i våra hjärtan, då behöver vi göra någonting konkret många gånger. För att det inte bara ska stanna som en abstrakt tanke som vi när Vi har gått härifrån och går ut i veckan, sen bara vifta bort som min egen tanke. För det är Gud som vill göra någonting i ditt liv. Så ta det på allvar, ta möjligheten att gå härifrån befriad. Amen. Amen.